Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As outrage spreads over the killing of George Floyd in the U.S., protesters have taken to the streets around the world.
He has been charged with third-degree murder. We are in the process of continuing to review the evidence. There may be subsequent.
I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd. Terrible event. Terrible, terrible thing that happened.
A CNN reporter was arrested while reporting live.
Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir?
Who say that don't start for us? Black Lives Matter, man. Det här är inte Black Lives Matter för mig.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Vi spelade in en podd som vi kände bara att det här, vi kan inte sända den här podden. Det här är för viktigt. Och det vi syftar på är naturligtvis de enorma demonstrationer, protester som har kommit i kölvattnet av George Floyds död. Eller mördandet av George Floyd förstås i USA. Den svarta mannen som skulle in och köpa cigaretter och kioskinnehavaren trodde att han hade en falsk sedel och ringde efter polisen. Sen blev han då anhållen eller liksom handfängslad och nedbrottad och kvävd till döds av en polisman.
Som under 8 minuter och 46 sekunder satt med knät mot hans hals. Mm. Trots att han upprepade gånger sa I can't breathe, I can't breathe. Och det här var ju en falsk 20-dollarsedel och nu har det ju startats upplopp och demonstrationer över hela världen.
Mm. Inklusive här i Sverige förstås.
Vissa röster höjs ju för att man inte ska gå tillväga då med våld eller att man förstör saker eller ger sig ut och demonstrerar. Men det är lite som Kajsa Ekis Ekman skriver, en jävligt bra ledare etc. Att det enda sättet att få företagen och världen att lyssna är ju om de blir rädda för att man ska förstöra någonting. Alltså det blir dyrt för dem liksom. Mm. Och någonting som inte har varit dyrt i amerikansk senaste 250 år sedan rasistiska historia är ju att ta en svart människas liv. Det har ju inte kostat ett skit. Knappt ett fängelsestraff. Knappt en åthutning. Man har kunnat i stort sett mörda svarta människor, särskilt i amerikanska södern, utan att ja, faktiskt få någon, finns ingen laglig arm där, och det är dubbelt så, alltså det är dubbelt så vanligt att en svart ung man eller man då skjuts ihjäl av en polis än en vit man då som är obeväpnad. Så att det här är ju någonting, en lång kulmen, och det är ganska intressant att tänka sig att 1968 då, den sommaren när Martin Luther King mördades, då var det, började det också med att en svart då fredskämpe mördades. Och det har ju tydligen inte lett till särskilt mycket, om man säger så.
Nej.
Nej, det är ju fortfarande precis som det är. Och, liksom, och svart blod har verkligen har varit det billigaste i världen. Och sen så också i, vad ska jag säga, bakgrunden vad som hänt senaste tiden med corona och liknande, så måste man ju se det. Det är inget nytt att en svart medborgare mördas av en vit polis. Det händer ju hela tiden i USA. Men just för att det här har hänt också, att de svarta och latinamerikanerna är de som råkat allra, allra, allra mest illa ut. Och i New York bland annat så har de liksom grävt massgravar då, där de ska lägga alla svarta människor och människor i de här fattiga områdena. Så att det har ju liksom... Det här är ju en liten blandning av allting som har hänt de senaste månaderna. Att svarta människor är extra utsatta. Och det pågår en vardagsrasism även här i Sverige och över hela världen som vi kanske inte riktigt har insett. Det pratar ju du och jag om.
Mm. Vad ska man säga? Det här är en stor... Alltså jag kan säga att i början, för att jag såg ju också... Det, man kan säga att det är två stora filmer som har delats på sociala medier. Dels är det George Floyd, alltså filmen där han faktiskt blir kvävd till döds, liksom. Har du sett den filmen?
Ja.
Mm. Och sen var det en annan film som... Jag också, den såg jag först och den tog jag så jävla illa vid mig av också. Amy Cooper.
Mm.
En kvinna som är ute och går med sin hund i Central Park stöter på Christian Cooper. Det är också lite förvirrande att de har samma efternamn. Man bara, vänta här nu. En svart man som är fågelskådare. Mm, och han är ute och knallar i Central Park där de har gjort The Ramble heter ett område i Central Park där de precis har planterat nya planteringar för att få fåglar att stanna kvar och häcka där. Så han är där ute och kikar efter häckande fåglar och han ser hur den här kvinnan Amy Cooper kommer med sin lösa hund. Och han ber henne då vänligt men lite bestämt och irriterat, för han är ju verkligen fågelvän den här mannen, att koppla sin hund. För man får absolut inte ha hundar lösa under den tiden på året när fåglar häckar. Hon kopplar inte hunden omgående. Och då ber Christian henne en gång till. Och då tar han upp sin egen mobilkamera. För han känner att det här kommer inte sluta bra. Han känner sig rädd för att hon ska bli aggressiv. Och att hon på ett eller annat sätt ska försöka vända det här emot honom. Vilket hon också gör. Så hon blir ju fullständigt galen. Både mot honom men också mot sin hund som står och håller i sitt halsband. Jag skrattar nu men det är inte duggroligt. Men den ser ju verkligen ut att strypas. För att hon liksom, hon är så upprörd över att det är en svart man som talar om för henne vad hon ska göra. Så att hon ringer då till polisen och så säger hon också så här: nu kommer jag säga att det är en afroamerikansk man som hotar mig till livet. Och det hör man ju tydligt. Så hon ljuger.
Vi kan lyssna
alltså
på det.
Jag tycker vi lyssnar på vad hon säger.
Mm. We're going to turn now to that confrontation that was caught on camera sparking outrage overnight. A white woman calling the police after a black man says he asked her to leash her dog in Central Park.
Don't come close to me.
Please take your phone off.
Please don't come close to me.
And I'm taking pictures and calling the cops.
Please call the cops. Please call the cops.
I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life.
Please tell them whatever you like.
Ja, det här är så fruktansvärt rasistiskt. Det är så här, alla nidbilder man har om så här, rasism i USA och liksom blir ja, allt omkullkastas för mig på något sätt. Jag tror liksom inte att det är sant att det här existerar och finns, men det gör det ju obviously. Och det jag också har blivit liksom varse om den här senaste 10 dagarna, det är så här, jag lever ju i en vit bubbla.
Mm.
Där jag på något sätt så här, vad är det här ens ett problem? Har inte vi i Sverige folkbildat bort den här typen av rasism mot företrädesvis svarta. Att det finns rasism mot araber och framförallt mot så här invandrare från Irak och Iran och alltså arabländerna. Den tycker jag man kan känna väldigt påtagligt i Sverige. Men att det finns rasism mot svarta, där har jag varit så här, nej men det är väl förpassat till liksom 60-talet liksom, när det, ja men de här sjuka tidningsrubrikerna så här. Det var ju helt frekvent förekommande i både dagspress och tv på den tiden liksom. Men jag trodde vi hade ställt bort det. Men vi bestämde ju i alla fall oss för, du och jag, att så här, vad kan vi göra? Vi som verkar leva i någon slags vit bubbla där vi har noll koll på att den här typen av rasism faktiskt existerar i Sverige också. För att det har man ju någonstans blivit varse eftersom demonstrationerna har blivit extremt stora och utbredda. Och trots att det är brinnande coronatider så ger sig folk ut verkligen och demonstrerar. Mm. Och vi tänkte att vi måste bjuda in systrar som kan berätta om hur det är att leva i Sverige idag och utsättas för rasism. Så det kände vi att vi ville ge det här poddutrymmet till på något sätt. Mm. Och jag hittade då våran favorit, Asabia Britton, som ju är... barnmorska och enormt folkbildande. Hon har ju ett fantastiskt konto som vi har lovprisat här i podden tidigare. Men hon skrev en sån jävla beklämmande inlägg här för några dagar sedan. Mm. Och då kände jag bara så här, vi måste ju prata med henne om det här. Hon la ut en bild, hon är själv gravid och hon skrev så här... Jag märker att förlossningen närmar sig, hur kroppen och hjärnan förbereder sig. Jag blir mer introvert, tänker jämt på den kommande förlossningen, sätter allt i kontext i den. När de senaste dagarna översköljts av samtal om rasism och antirasism kan jag inte annat än att tänka på att ett av de sammanhang där jag tydligast sett rasismens fula ansikte i vuxen ålder har varit inom vården, inte minst i förlossningsvården. Det blir så tydligt där när allt sätts på sin spets. Saker är på liv och död. Människor som aldrig annars hade mötts möts i en situation där den ena är i maktposition och den andra genomgår ett av livets mest prövande stunder. Där blir det tydligt att en människas smärta inte har samma värde som en annans. Inte tas lika stort på allvar som en annan person. En persons trygghet är inte lika viktig som en annans. Att man inte ens är födandet när man ger liv till världen genom ens kropp får vara fri från den rasistiska blicken är så talande för vidden av det här problemet. I USA och Storbritannien visar forskningen tydligt vad rasismen har för konsekvenser inom mödra- och förlossningsvård. Att svarta kvinnor i USA dör 2,5 gånger oftare än vita kvinnor till följd av graviditet och förlossning. Och att den siffran ökar till 5 gånger så ofta i Storbritannien. Statistiken talar sitt tydliga språk och ger oss ännu ett skäl till att inte blunda för rasismen och jobba emot den i alla delar av samhället. Det här är inte klokt. Det här kände jag bara så här, vänta nu. 5 gånger så ofta dör svarta kvinnor vid förlossningar i Storbritannien som fan ligger en timme med flyg härifrån. Och i hennes kommentarsfält så pågår ju då en diskussion och man frågar, finns det liknande forskning från Sverige? Och det gör inte riktigt den. Men det hålls, de, man håller på att göra den här typen av forskning och det finns mycket som talar för att även i Sverige så riskerar man att dels bemötas annorlunda och framförallt så riskerar man att få sin smärta liksom undervärderad om man är svart. Det finns massor med vanföreställningar om att svarta kvinnor till exempel tål mer smärta än vita och på ett eller annat sätt skulle ha lättare att föda, vilket gör att man då inte ger dem lika mycket hjälp liksom. Plus att det då i Sverige enligt hälso- och sjukvårdslagen är, alltså man har rätt att få en tolk om man inte kan göra sig förstådd eller förstå svenska. Men de här kvinnorna som kommer in och ska föda, de, dels så begär de inte tolk men de, det är ingen annan som gör det åt dem heller. Så det är också en stor anledning till att det, ja, att det blir ofta svåra förlossningar på ett eller annat sätt. Helt fruktansvärt.
Mm. Men du ringde henne, eller hur?
Ja, men det är det jag gjorde. För jag bara kände att jag vill att Asabia själv ska berätta om det här. Istället för att du och jag ska bara återge. Så jag ringde upp henne. Hon är ju helt fantastisk. Hej, Asabia Britton som vi har fått med i den här podden. Vi är så himla glada för det.
Hej.
Hej, välkommen. Du är ju barnmorska.
Stämmer.
Och jag började följa dig. Vi har ju då hyllat dig i en podd för, ja, men det kanske är 15 avsnitt sen. För att du driver ju ett otroligt folkbildande konto. Som är om just förlossningsvård och förlossningar generellt. Och du har liksom
lite allt som rör barnmorskeriet tycker jag. Så det är både det gynekologiska och mödravård och förlossningsvård och allt sånt som intresserar mig.
Det är ett fantastiskt kunskapsspäckat konto. Det är inte alltid man hittar sådana på Instagram. Det känns som att du lägger ner väldigt mycket tid och verkligen så här, väger dina ord. Alltså det känns som att allt som kommer ur det där kontot, det är beforskat och det ligger studier bakom och sådär. Det är inte något du bara sitter och...
Nej, precis. Nej. Jag försöker inte... Sen så tycker jag ju ibland, men jag försöker vara tydlig med när det är mitt tickande och när det är liksom fakta bakom.
Mm. För några dagar sedan, eller två dagar närmare bestämt, så la du upp ett inlägg som gjorde mig väldigt beklämd, eller vad man ska säga. Och jag läste upp det här i morse för min kille. Det låter så sjukt att man säger kille om en människa som är 56 år gammal, men vi är inte gifta eller så. Men jag läste upp det här för honom, och han var så här: varför läser vi inte om det här i tidningarna? Alltså, varför är inte det här ett scoop? Varför är inte det här typ en jättestor nyhet?
Mm.
Och det du skriver, för att sammanfatta det, är ju att svarta kvinnor dör i USA 2,5 gånger oftare än vita kvinnor till följd av graviditet och förlossning. Och i Storbritannien ökar det upp till 5 gånger så ofta.
Mm. Och jag kan säga att i USA så har det blivit mycket bättre de senaste 10 åren. Alltså det låg på 34 gånger så ofta dog svarta kvinnor i barnafödande för 10 år sedan. Men de har liksom lyft frågan och arbetat med det här, vilket säkert är ett skäl till att det har blivit bättre siffror nu. Men det är ju helt otroliga siffror som inte liksom bara har att göra med socioekonomiska skäl eller alltså individuella medicinska skillnader. Utan man kan ju förstå att det handlar om att de är just svarta kvinnor.
För den direkta följdfrågan när jag läste det här från honom, det var så här: men vadå, har man räknat med klasskillnaderna?
Mm.
Och ja, det har man alltså här. Och ja. För jag menar, det finns ju en stor vit underklass i USA också. Och de har väl troligtvis också lite förhöjd mödra- och spädbarnsdödlighet. Men alltså, det är inga
siffror. Men skillnaderna är fortfarande större. Alltså, utfallet är bättre för en liksom låginkomsttagande vit kvinna än vad den är för en höginkomsttagande svart kvinna. I USA i alla fall. Forskningen som jag har sett. Så man kan inte, det går inte liksom att blunda för att det har dels med rasism att göra helt enkelt.
Ja. Och du skriver också inledningsvis i det här inlägget att du själv, när du började jobba i vården, att det var då du på något sätt såg rasismen så otroligt tydligt. Kan du berätta på vilket sätt?
Ja, alltså jag har väl sett rasism i mitt liv. Jag är liksom uppvuxen med en svart mamma som flyttade hit när hon var gravid med min syster. Så jag har mött det hela livet. Men jag tycker att det blir väldigt tydligt i vården just när personer som kanske aldrig hade mötts förut möts, och det är en person som är i en maktposition och kan bestämma om en person förtjänar vård eller inte. Då blir det väldigt tydligt helt enkelt. För att maktobalansen blir så otroligt stor och konsekvenserna blir också väldigt stora av att till exempel att jag upplever att man inte tar vissa kvinnors smärta på lika stort allvar som man tar andra. Alltså om man jämför vita och svarta där, men även liksom arabiska kvinnor. Det är, utom om man har inte fötts i Sverige, så känner jag generellt att ens uttryck för smärta och lidande inte tas på lika stort allvar.
Mm.
Och att man kan skylla mycket av de här uttrycken på att det bara är kulturellt. Typ sådana saker.
Mm.
Och det här kan ju ha liksom väldigt allvarliga konsekvenser. Och det har det också. Det kan man ju se på den forskning som finns från Sverige också. Även fast den inte är jättestor.
Vad har vi för forskning från Sverige?
Det är nu finns det en pågående studie på Uppsala universitet där man faktiskt ska titta liksom på rasismen som kan troligtvis är till grund för att till exempel kvinnor födda i Afrika, Sub-Sahara, har ett sämre utfall vad gäller typ allting. Graviditetskomplikationer, akut kejsarsnitt, intrauterin för fosterdöd, mödradödlighet. Det allting, trots att alltså, när man bortser också, man justerar för socioekonomiska faktorer och individuella medicinska faktorer. Så den studien tittar på liksom, de rasistiska strukturerna bakom. Det finns inte så mycket sådana studier gjorda innan, vad jag vet. Det finns den här avhandlingen jag nämnde i mitt inlägg, där man har tittat lite mer på det och sett att till exempel att språkförbistning är ett skäl till att mödradödligheten är större, att man liksom inte utnyttjar rätten till tolk, att inte alla får en tolk även fast det enligt lag är att om man inte kan svenska så har man rätt till en tolk. Men det är en grej som jag har sett själv mycket, framförallt på förlossning, att man inte utnyttjar det, utan kvinnor kan komma dit och själva inte förstår svenska om man inte fixar en tolk till dem. Det är ganska lätt att förstå hur
utsatt man är då. Ja, verkligen.
Hur utsatt man är då. Precis. Så det här med kvinnor födda i Afrika och Sub-Sahara, det är Socialstyrelsens rapport från 2016 som har visat att det är så. Och sen så har man sett också att kvinnor födda utomlands löper 4 gånger så stor risk att dö till följd av förlossning här i Sverige jämfört med svenskfödda. Det säger inte så mycket om liksom rasismen bakom, men det säger ju absolut någonting.
Mm.
Att det är någonting som är skevt.
Mm. För att koppla det här till det som händer i USA just nu. Det finns ju väldigt många som är kritiska, alltså en hel del kritiska röster på både Facebook och Instagram. Att folk inte kan förstå hur man kan gå ut och demonstrera mitt under en stor pandemi. Vad tänker du kring det?
Alltså jag tänker att rätten att få demonstrera är väldigt stark. Och att jag tycker man ska vara försiktig när man kritiserar det här. Det kanske är absolut att man hade kunnat... Man kan ju kritisera kanske att man hade kunnat göra det på ett annat sätt för att minska risk för smittspridning. Det tycker jag. Men att man kan göra det utan att förminska skälet till varför de här personerna gör det här. Det är ju också... Pandemin är ett stort problem, men rasismen som folk utsätts för i sitt dagliga liv är också ett jättestort långvarigt problem. Så jag tycker man bara ska vara försiktig när man fördömer hela grejen. Att man kan liksom kritisera kanske hur det gjordes, men inte att det görs.
Nej, och jag menar med tanke på hur många då kvinnor som dör i förlossningsrelaterade liksom åkommor, så känns det som att så här, okej, det är väl ändå ganska relevant att demonstrera mot det här och protestera och göra sin röst hörd kring det här. Och att rasismen tar väldigt många liv också.
Det finns ju en anledning till att till exempel svensk somalier överrepresenterade bland de som har dött av corona till exempel. Det är inte heller någonting som är en slump, så att jag tycker bara det är väldigt lätt som en person som inte är drabbad att bara avfärda hela grejen som att det är helt onödigt och det är någonting som händer där borta. Det stämmer helt säkert inte.
Jag läser halvfinska pinnen. Det är en tjej som har skrivit en kommentar hos dig. Hon skriver så här: finns det inte också amerikansk forskning på att svarta kvinnor inte får samma smärtlindring som vita på grund av föreställningar om att svarta kroppar tål mer smärta? Kanske gällde människor oavsett kön, men lär ju påverka förlossningsvård där smärtlindring är en stor medicinsk del.
Ja, jag vet inte. Jag kan inte all forskning, men jag vet att det är en sån uppfattning som finns. Och det märks tydligt tycker jag. Det här med att liksom vissa människors smärta inte tas på lika stort allvar. Som att bara för att man har en viss hudfärg så ska man kunna uthärda vissa saker. Mm. Kanske för att man är så här van att se svarta människor, svarta kroppar lite på ett annat sätt. Jag vet inte. Jag har också hört sådana kommentarer att somaliska kvinnor är mer svärtåliga. De behöver inte lika mycket smärtlindring. Att föreställningen var någon som skrev i kommentarerna också att hon fick kommentaren att hon har svarta bröst och barnmorskan var så förvånad att det gjorde ont på henne att amma, för man trodde att det var bara de med liksom ljusa rosa bröst som kunde få ont när man ammar. Och sådana här föreställningar som får liksom väldigt allvarliga konsekvenser när man inte lyssnar på en person som kanske skriker av smärta eller visar att de lider.
Mm.
Och avfärdar det som också att jag tycker att det finns en föreställning om att vissa grupper överdriver hela tiden.
Ah.
Att man pratar om kulturell svimning och sådana saker. Att när kanske en arabisk kvinna svimmar eller skriker, att det handlar att det är bara en kulturell sak. Det har jag hört kollegor säga. Och
herregud, det är helt absurt.
Ja, det är helt absurt, verkligen.
Mm. Men du, innan vi avrundar här med dig så vill jag ändå... jag tänker framåt. Jag vill veta, vad kan man göra för att, liksom bli, för att det ska bli bättre i Sverige? Både inom förlossningsvården men också rent generellt mellan gemene man. Alltså, jag tror att också många i Sverige tror jag är så här... Alltså, vi har ju folkbildat i Sverige mot rasism... Under, i alla fall under hela min uppväxt liksom, genom skola och genom samhälleliga olika typer av insatser. Men det lever ju fortfarande kvar här och jag skulle vilja säga att under de senaste 10 åren så är det ett växande problem.
Absolut.
Mm, så vad kan vi göra för att få stopp på det här? Alltså rent så här konkreta, praktiska...
Dels att man inte ska blunda för att det här är ett problem utan att ta ett eget ansvar att aktivt försöka lära sig om problemet, att förstå sig på den historiska kontexten bakom som ligger till grund för dagens rasism. Det tänker jag är A och O, att man måste liksom förstå den, att man lyssnar på människor som drabbas av rasism och liksom tror på vad de säger. Det finns massa källor där ute, särskilt nu tycker jag, i och med hela den debatten som pågår i och med det i USA, massa listor på konkreta grejer man kan göra, konton och följa, podcast och lyssna på, böcker och läsa. Liksom att man anstränger sig lite också, inte bara kanske, jag får så många som frågar mig vad de ska göra, tips på grejer, alltså då vill jag, man får absolut fråga mig och andra svarta, tänker jag, men då är det viktigt att man själv har anstängt sig lite först, för det finns faktiskt liksom ett knapptryck bort massa information. Så dels det. Sen så tänker jag att man måste rannsaka sig själv och sitt liv. Vilka väljer man umgås med? Vilka bjuder man in till sitt hem? Vilka försöker man lära känna? Hur ser liksom mångfalden ut i ens liv? Hur man pratar med sina barn om rasism, om man ens gör det. Att det liksom är grunden i det här. Att det handlar inte om att vara felfri, men att man måste kunna analysera och jobba med sina fördomar som alla har. Och konkret för att hjälpa kampen, det är också att gå ut och demonstrera på olika sätt, att donera pengar till organisationer som jobbar med de här frågorna vad gäller mödra och förlossningsvård, och att den ska bli mänskligare och jobba mot rasism. Så finns till exempel Födelsehuset som man kan stödja med pengar om man har möjlighet till det här i Sverige.
Födelsehuset.
Spännande. Men jag tänker att mycket handlar om att lära sig och att liksom proklamera att man inte bara tycker att rasism är en dålig grej och fortsätta leva sitt liv, utan att man aktivt jobbar antirasistiskt. Och det är en daglig grej i att inte vara tyst och våga vara obekväm och stå upp mot rasism i ens närhet, även om det är jobbigt att visa att liksom, det är inte, man inte accepterar det. Ja, och, men som det mest grundläggande tycker jag att försöka lära sig om problemet och ta till av dem som drabbas, deras berättelse, och lyssna på det de säger.
Jag följer ju din mans konto, Svart Historia.
Det finns,
ja, och jag hyllar ju Instagram, för att är det något ställe där man verkligen på ett enkelt sätt kan bilda sig faktiskt. Jag har till exempel fått min värld väldigt vidgad, både av ditt konto, av Vilda Barn som också är ett helt fantastiskt konto. Hon är ju socialantropolog och skriver om liksom barnafödande och barnuppfostran utifrån alla möjliga olika typer av kulturella
perspektiv.
Jag älskar det. Men även din mans konto Svart historia, för att det tycker jag också är en form av rasism, att allt det vi har fått lära oss i skolan, när jag tänker på liksom historia och de ämnen där vi liksom litteratur, historia och sådär, att de böcker vi får ta del av och den litteratur som svenska ungdomar och barn får ta del av, det är alltid företrädesvis skrivet av svarta, eller jag menar vita medelålders män. Det är Strindberg, det är Guillou, eventuellt min pappa kan få slinka in där med sin gamla Jack, men det är liksom, vi ser ju absolut ingen svart kvinna representerar bland de författare som vi tycker att gymnasister ska läsa. Och även med historia, när vi läser historia så läser vi Sveriges historia, vi läser Europas historia, men vi läser ju ingenting om den, alltså afrikanska historia.
Vi läser också bara en del av den svenska historien, inte så mycket till exempel om Sveriges involvering i slavhandeln och sådana saker. Så det,
men den hoppar vi över.
Den hoppar vi över. Så det tycker jag är också ett jättebra tips att lära sig, typ, jag vet inte, jag hoppas att han ska skriva en bok eller något, så att det kan komma ut i svenska skolor, att man kan lära sig mer om andra, helt enkelt, för vi är ett mångkulturellt samhälle nu, så det är hög tid för det.
Och
sen så också raseriet, jag vet inte om du följer raseriet podden på Instagram, de har också Ami Bramme och Fanna Enda och Norby som har en podcast som heter Raseriet, som varje vecka pratar om de här frågorna och har en jättestor kunskapsbank och massa man kan lyssna på om man verkligen vill lära sig om de här frågorna och veta vad man kan göra för att jobba emot dem. Så det tipsar jag också om.
Ja, men stort tack Sabia. Vi är så glada att du ville vara med här. Lycka till med din bebis. Ska komma augusti. Och med ditt konto, keep up the good work. Det är jätte, det är så himla himla bra konto verkligen.
Att jag fick vara med.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, men du, helt fantastiskt. Alltså, ja, hon är grym. In och följ Asabia Britton. Hon har ett helt fantastiskt konto och ni kommer lära er liksom allt om förlossningar och kvinnokroppen. Alltså, hon är grym. Men du, Sigge Eklund la upp en statistik, en liten lista, en bakgrund för den som vill förstå vad som händer i USA just nu och varför det gör det. Och till exempel de 10 rikaste amerikanerna, 100% vita, i USA, alltså i den amerikanska kongressen, 90% vita. Amerikanska guvernörer, 96% är vita. Top militär advisors, det måste väl vara typ så officerare, 100% vita. President och vicepresident, 100% vit. Människor som bestämmer vilka tv-shower vi ska se, 93% av dem är vita. Människor som bestämmer vilka böcker vi ska läsa, alltså bokutgivare och förläggare och så här, 90% vita. Människor som bestämmer vilka nyheter som ska täckas, 85% vita. Människor som bestämmer vilken musik som ska produceras. Ja, men där har vi 95% vita. Det trodde faktiskt inte jag. Jag trodde ändå att så här, Kanye West och hela gänget hade ändå... Mm. Människor som har där, alltså, regisserat de här 100 mest sedda filmerna, 95%. Av alla lärare i USA så är 82% vita. Av heltids... college professors, alltså professorer på college, 84% vita.
Helt otroligt.
De som äger professionella fotbollsteam, 97% vita. Det är liksom som det här är vit liksom överordning, och det så är det ju definitivt i Sverige också. Även om det görs försök på lite några håll och kanter, typ Sveriges Radio, SVT och olika kanske myndigheter och sådär, att försöka liksom vid rekrytering att tänka på det här. Men jag skulle säga att det inte går så jättebra, va?
Nej, men jag tänker också SVT som till exempel har sina morgonnyheter då och inte...
Det var precis det jag tänkte på.
Nej, men det är ju ett skämt.
Det är ju också en ganska nyrekryterat gäng liksom. Alla är vita, alla är... har också, verkar ju ha så här samma socioekonomiska bakgrund, vilket är helt bisarrt. Men ja. Hur som helst, det som är fint, okej att så här 92% av alla som ger ut tidningar och bestämmer vilka nyheter vi ska se, ja, det är förvisso sant, men inte längre, för vi har Facebook och vi har Instagram och vi har hela poddvärlden, och vi kan faktiskt själva bestämma vad vi ska inmundiga för typ av berättelser och nyheter i viss mån. Så in och botanisera och verkligen så här, för det tycker jag att Asabi har verkligen så här spot on, sa så jävla bra, att liksom bilda dig själv. Du ska inte fråga mig vad det är du ska titta på eller lyssna på för poddar eller så här, kolla på för konton. Det är skitenkelt att hitta dem. De finns där ute. Det finns fullt med skitbra konton. Ut och bara vidga dina vyer. Och Raseriet-podden är ju verkligen en sån podd som är helt fantastiskt om man vill veta mer om hur vardagsrasism ser ut och rasism överlag i Sverige. Sjukt bra podd, verkligen.
Men jag kände ju samma sak och sitter här och precis har lyssnat på poddar och suttit på nätet och lyssnat på intervjuer och bara försökt få mig en liksom bättre, större, starkare bild av det som pågår och det som har pågått som sagt över 250 år i USA. Och hittade då på Heja Livet som är ett forum för kvinnor där vi går in och delar massa stort och smått om livet. Och där var det en tjej som heter Nicky Svärdsén som hade lagt ut en liten film. En liten pedagogisk film om ja, hur man ska tänka nu. Eller vad, en liten förklaring till vad rasism är och hur det kan påverka människor i vardagen och sådär. Så att jag ringde henne för att jag tyckte att den här filmen var så himla bra. Och ja, jag tycker hon är helt fantastisk. Hon ger också skitmånga bra tips om ja, men poddar och konton och liknande. Så att, ja, ska vi ta och lyssna på den intervjun då? Hej, nu har jag ringt upp Nicky Svärdsén.
Hallå.
Hallå. Du hade delat en film på ett kvinnoforum där vi båda är medlemmar som heter Heja Livet, som jag tyckte var sjukt jäkla bra. Så då tänkte jag måste snacka med henne, för hon kommer kunna säga bra grejer. Vem är du?
Tack. Nej, men först och främst så heter jag Nicky. Jag skulle benämna mig själv som kroppsaktivist och feminist. Jag pratar väldigt mycket om intersektionell kroppsaktivism och feminism på mitt Instagram-konto Bara Nicky. Och med väldigt stark betoning just på den intersektionella feminismen och kroppsaktivismen egentligen. Där intersektionellt är ett ord som kan vara väldigt svårt att förstå, ett begrepp som är väldigt mångtydigt, men det betyder väl egentligen att det är en feminism som inkluderar alla. Och där kommer vi även in lite på det rasismspåret, att man vill se till att säkra allas lika rättigheter att ta del i feminismen och kroppsaktivismen.
Ja, men hur skulle du vilja beskriva den senaste dagarnas turbulens? För mig känns det som att jag har typ vaknat till liv med buller och bång och börjar plötsligt känna saker, se saker, läsa saker, lyssna på saker som jag aldrig har gjort. Jag känner mig, jag vet inte vad jag känner mig. Jag känner mig både uppfylld, ångestladdad och nu jävlar ska det ske. Så känner jag. Hur känner du?
Ja, alltså jag känner väl egentligen likadant. Först och främst är det ju så fruktansvärt det som har hänt och det som har hänt tidigare och pågått under hur många år som helst.
Mm.
Å andra sidan så kan jag känna en enorm kraft i allt, i den rörelsen som har fått blossa upp igen. Och alla människor som engagerar sig i kampen mot svartas rättigheter. Och hur jobbigt den är så blir jag väldigt fylld av hopp av rörelsen just nu.
Mm. Men vi kanske ska säga, eftersom det här inte är tv, att du har en svart mamma och en vit pappa, eller tvärtom?
Nej, ja precis. Jag har en vit mamma och
precis.
En svart pappa. Min pappa är afroamerikan.
Ja.
Så han är en svart man i USA.
Ja.
Allt pågår just nu.
Och jag läste ganska nyligen en Instagram-inlägg om en tjej som är också har en mamma som är vit och en pappa som är svart som snart ska föda barn. Och det var samma sak där, att hon uppgav då statistik att till exempel i Storbritannien så är det löper man fem gånger större risk att råka ut för någonting under förlossningen om man är svart. Och likadant i USA. Och jag bara kände, först kände jag så här, va? Men gud, det låter helt otroligt. Sen kände jag så här, nej. Det är klart att det make sense när man tänker hur allmänt tillståndet är för svarta människor. Förstår du vad jag menar? Att jag tror att det är så mycket man inte ser och känner och hör. Och eftersom vi inte är så många här i Sverige som i USA som är svarta eller vad ska jag säga, bruna eller asiater eller liknande, så tror jag att vi har varit lite naiva här i Sverige. Kan det stämma?
Ja, men alltså jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är så lätt att skapa sig en distans av att man tänker att rasism bara är någonting som kanske händer i USA eller i Storbritannien, där de mer uppmärksammade fallen oftast uppdagas.
Mm.
Och det är så svårt att missa att vi är omringade av rasism även här i Sverige idag. Och det är precis som du säger, att de siffrorna visar på att svarta kvinnor blir mer utsatta under förlossningar i både USA och i Storbritannien. Och säkert även här i Sverige, även om jag inte har några konkreta siffror på just hur utsatta de är. Och jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på just den delen när man vill prata om just svartas, förtrycket av svarta och liknande, är att det handlar om ett förtryck av en minoritetsgrupp.
Mm.
Och ett förtryck som har pågått under hundratals år. Och vi tänker nog ofta att vi är så jämställda och vi har det så bra här i Sverige och här händer ingenting. Vi tycker om alla och missar all den rasism som faktiskt finns.
Mm.
Det är väldigt ofta jag hör argumentet också, men jag ser inte färg. Alla är ju lika mycket värda och det är ju såklart rätt. Jag hade önskat att det var så att vi inte såg färg. Men nu är det inte så idag och det är lite av en utopi. Vi kan inte gå in med den inställningen att vi inte ser färg idag. För att vi är inte där än, utan vi måste se färg för att se det förtrycket som görs av icke-vita och minoritetsgrupper idag. Framförallt då svarta människor som debatten handlar om just idag.
Kan du ge exempel på, ursäkta uttrycket, men klassisk vardagsrasism som du kanske har drabbats av, men många svarta eller bruna med dig?
Ja, men alltså som svart kvinna eller som svart överhuvudtaget så tror jag att många kan känna igen sig i kommentarer som sker till vardagen. Till exempel, vilket fint hår det är, får jag känna på det? Eller, var kommer du ifrån? Nej, men jag kommer från Sverige. Nej, men alltså, var kommer du ifrån egentligen? Jag menar, var kommer du ifrån?
Men gud, ja.
Men alltså, jag är från Sverige. Jag är född här i Sverige. Jag är från Sverige. Och det är ju ett exempel på sån vardagsrasism som ingen tänker på.
Mm.
Och det kan man ju också se till den här vägran av att faktiskt säga chokladboll.
ett ord som verkar vara oerhört svårt för vissa att använda. Och det visar sig lite överallt. Om man inte ser till kommentarer så kan man exempelvis som kvinna se till hur sminkutbudet ser ut i affärer.
Oh, gud, ja.
Vad som egentligen klassas som hudfärgat. Det är alltid från plåster till strumpbyxor till allt möjligt. Hudfärgat är baserat på en ljusare hudton. Och det är en stor del av vardagsrasismen idag.
Mm. Och om vi försöker se saker vi inte förut har sett vad det gäller då vardagsrasism. Även om vi är empatiska medmänniskor, många av oss här i Sverige, hur kan vi bli bättre? Alltså hur kan vi bli bättre medmänniskor? Hur kan vi göra för att verkligen få till en förändring? Jag kan ju ha en liten aversion mot att känna vi och dem. Men det är ju så det är. Du säger också i din pedagogiska film att vita kan aldrig komma och säga att de har blivit utsatta för rasism. Så att, är det så att vi vita måste ta ett steg tillbaka och lära oss lite mer för att ens kunna ge oss in i den här debatten?
Ja, men verkligen. Men jag tror också som du säger att även om man tänker sig att empati inte räcker så långt så börjar ju allting någonstans i empatin.
Mm.
Jag vill inte förkasta den på något sätt, utan jag tror att det är fantastiskt bra att folk känner empati och känner att de faktiskt vill göra någonting. Sen finns det ju mer konkreta saker som man behöver göra för att kunna hjälpa till i kampen. Och där, precis som jag förklarade i filmen, så finns det några olika delar som är väldigt bra att liksom grotta sig in i. Och det är först och främst att skaffa sig kunskap. Man måste sätta sig in i problematiken kring hur svarta har och den svarta historien och varför rasismen ser ut som den gör idag. Och i det så hör det också till att man måste lyssna på vad som sägs. Och försöka ta sig till den informationen som finns idag.
Mm.
Och det är verkligen, det kan vara så sjukt övermäktigt eftersom det delas oerhört mycket information. Och ibland så kan språket vara svårt och det är så många olika sidor och vinklingar på det som har hänt och på hur man bör agera och på hur man bör vara. Då tycker jag att man som svensk här i Sverige ändå kan försöka följa några av de svenska profilerna som vi har som pratar väldigt mycket om ämnet, men kanske från ett mer svenskt perspektiv som kan vara lättare att relatera till.
Och vilka är det?
Ja, nej, men exempelvis Lovette Jallow som driver Action for Humanity. Vi har Annette Levin som driver Svart historia. Eller Fanna och Ami till exempel som driver den fantastiska podden Raseriet-podden.
Mm.
Där de pratar väldigt mycket just nu från ett svenskt perspektiv. Som är väldigt lätt och pedagogiskt att förstå. Och sen ett av mina andra favoritkonton är en tjej som heter Paula som driver Instagram-kontot Vardagsrasismen. Som också på ett enkelt och pedagogiskt sätt ändå förklarar problematiken. Men andra delar som också är, som jag tycker är väldigt viktigt om man vill kunna hjälpa till, det är precis som du säger, att ta ett steg tillbaka som vit person och som tillhörande då majoritetsbefolkningen. Och det delar jättegärna information och sprid fakta och engagera dig. Men tänk också till, ta ett steg tillbaka. Sätt inte dig själv i centrum för dialogen, utan lyft svarta röster som redan har pratat om samma sak. Sätt deras röster i fokus, visa att det faktiskt är av vikt att lyssna på dem. Att vi inte bara reagerar för att vi hör samma ord från en vit person.
Jag lyssnade på Carla Vagnen och då var rapparen och musikern och ja, författaren också Jason med och pratade när det här ganska nyligen hade hänt. Jag tror att det var i måndags redan. Och han sa att jag väljer att ligga lite lågt tills jag vet verkligen vad som hänt och så jag kan bilda min uppfattning. Jag kan inte bara liksom kasta mig ut på nätet och tycka till. Men det han sa som drabbade mig ganska mycket, det var bland annat att han sa just den här vardagsrasismen. Vi måste börja se hur det är på vår arbetsplats, liksom hur det är hemma hos oss. Jag bara såg ju direkt, men gud, alla mina 5 barn, är de rasister? Men att man verkligen gör en liten liksom värdering till hur man själv är privilegierad och hur man själv pratar kring såna här frågor. Det är saker som har pågått, som du också säger, i många hundra år och som vi kanske oftast inte tänker på. Men om man följer de här kontorna eller lyssnar på podden som jag lyssnar på mycket nu, New York Times, som är en serie om svartas historia, om man läser på, ja, man kan lyssna på musik också och höra, så får man ett annat perspektiv. Och man ska verkligen lyssna, tycker jag, för det sägs saker mellan raden också. Ta ett steg tillbaka och lär dig mer. Det är det som
jag
har lärt mig.
Jag tror att det är oerhört viktigt. Men jag tror också att man, precis som du säger, var inte så rädd över att känna att du identifierar dig som rasist. Det är som Loretta Jallow beskriver på sitt Instagramkonto, att alla är, det finns ett spektra inom rasismen och alla befinner sig mer eller mindre någonstans på det spektrat att vara rasist. Och det kan vara allt ifrån att vara liksom renodlad rasist till att kanske bara ligga lite längre ner på skalan och kanske inte identifiera sig som rasist, men det är så implementerat i oss att vi ändå på vissa sätt alltid är lite rasistiska.
Mm.
Och istället då se till vad vi själva kan göra för att göra rätt för oss och för att vara en del av kampen och för att hjälpa svarta att faktiskt få de rättigheterna som de förtjänar.
Det är i podden, New York Times-podden, som jag har lyssnat på, och även i många artiklar som, ja, från amerikanska skribenter, så säger många att det är ett hinder just att man inte riktigt vågar prata om att alla på något sätt ligger på en skala av rasism. Det hindrar istället för att du, som säger, lägger upp korten på bordet. Så att det där tycker jag var ett väldigt bra råd. Jag tackar dig för att du är grym och för att du vill prata med mig. Och jag tycker det här är svårt, jag måste erkänna det. Jag tycker det är svårt, jag vet inte vad jag ska säga, hur mycket jag ska lägga mig och inte. Men tack vare din film så känner jag mig inte lika villrådig.
Ja, men kul att höra, och jag kan verkligen säga det. Jag har ju fler tips på hur man kan hjälpa till i kampen i just den filmen, som även finns i textform på mitt Instagram-konto. Så gå gärna in och kika och ta till dig det budskapet och se hur du kan hjälpa till.
Vi kommer tipsa om fler Instagram-konto också på våra egna Instagram. Men säg igen vad ditt Instagram-konto heter så ingen glömmer det.
Bara Nicky.
Tack så jättemycket för att du var med. Lycka till med allting. Ja, det där var alltså Nicky Svärdsén. Grym, tycker jag. Vi säger mycket intressanta grejer, som det där att människor hela tiden måste avtvinga en identitet, en nationalitet, för att man är mörk så kan man inte komma från Sverige. Det går bara inte. Det låter som farmor Agda på 1700-talet.
Ja, men hon pinpointar verkligen så här vår besatthet av att vi då bara måste få reda på det. Man bara, varför då? Som att när man träffar en vit person så är det inte så att man måste avkräva den personen från vilken landsända av Sverige den personen kommer ifrån. Alltså, hur intressant är det liksom? Jag vet inte varför det är så jävla viktigt för oss att veta liksom.
Nej. Och det hon också säger att det är så naturligt och självklart för alla att de måste bara ta på hennes hår hela tiden.
Ja.
De här liksom, antingen att det liksom flätorna eller att det då är afroliknande. Det är bara så himla lockande. Att, kan jag få ta på ditt hår? Kan jag få ta på ditt hår? Som att man är igen då lite avhumaniserad, tycker jag. Och det är liksom, ska man säga, vardagsrasism som jag tror att vi alla har. Och hon säger så här, det är jävligt intressant, att vi är alla på ett eller annat sätt rasister.
Mm.
Och om vi bara kan liksom erkänna det, och så kan vi ta det därifrån. Alla är ju såklart olika på skalan. En del kanske är uppe på 10 och de flesta som man gillar, och smarta och människor som gillar kunskap och lika rättigheter för alla. De kanske ligger, ja, men på en 1-2. Men hon säger, vi är alla rasister på något eller annat sätt. För på grund av vår historia, på grund av hur det ser ut i världen och även i Sverige. Och jag tyckte det var jävligt skönt och väldigt befriande. För att låtsas om att vi inte på något sätt liksom lever med den här synen och samsynen på hur människor ska vara och inte vara, för att de ska vara svenska och liknande. Den tror jag att vi alla sitter inne med, just på grund av de historiska liksom strömningar och hur det ser ut i världen idag. Så att jag tycker att det är bra att utgå därifrån. Jag tycker det känns väldigt vettigt liksom.
Men du, Ja, jag tycker det här blev ett... Det kändes viktigt att få göra det här. Det kändes viktigt att det här avsnittet, just med tanke på den här föregående veckan, eller de föregående 10 dagarna egentligen. Att man kan liksom... Det är som att så här, någonting hände. Och det tycker jag också varit så jäkla tydligt på att barnen började prata om det.
Ja.
Det har fått sån enorm fart på sociala medier, och våra barn lever ju liksom sitt liv där idag, och vissa nyheter når dem på ett annat sätt än andra. Och det här var ju någonting som båda mina pojkar, de bara direkt visste de vem George Floyd var, och att så här, I can't breathe, hela den grejen, hela så här Black Lives Matter, den taggen, alltså det blev väldigt stort för dem. Och vi har haft många bra samtal om rasism här hemma faktiskt de senaste dagarna. Så att, ja, jag känner mig ändå hoppfull efter de här dagarna.
Jag känner mig otroligt hoppfull. Och jag känner att det är lite som efter MeToo. Det är så här, nu avgår då chefen för New York Times ledarsida James Bennett. Mm. Eftersom han har gjort en publicering som... var en aning rasistisk och liknande. Det kommer bli samma sak. Man kan inte ge sig på kvinnor. Man kan inte göra vad som helst med deras kroppar. Jag tycker senaste veckan även med Paolo Gate och liknande, att så här, det kommer kosta dig.
Mm.
Och jag vet inte, det kanske låter hårt, men jag tycker ändå att det är befriande på något sätt.
Ja, men jag håller med. Att det är så här, nu är det slut på skiten. Alltså, jag tar inte skit längre. Och att det får konsekvenser faktiskt, för en gångs skull. Alltså det är det som är så jävla stort med George Floyd. Om man liksom börjar titta på så här, amerikansk rättshistoria och ser liksom hur så här, lynchmobbar har kunnat bara dra fram utan att det ens har blivit tidningsnotiser. Alltså det är så här, sådana sjuka mord på svarta som har bara äga rum utan att det ens har gjorts nyheter på det. Och nu blir det här alltså en världsnyhet, och det är demonstrationer över hela världen. En enda symbolisk, liksom, här tog det stopp. Det är det som är sjukt. För det här har ju hänt dagligen, kan man säga, i USA.
Ja.
Att svarta män blir liksom brutalt hanterade av polisen och bemöts med extremt mycket övervåld. Det är extremt vanligt, men det är ingen som någonsin har lett till den här typen av protester och eftermäle, vilket är helt fantastiskt. Så vi är med om någonting helt historiskt.
Och det som jag tyckte var väldigt intressant också var att i början då, så det tog först och främst 4 dagar innan de ens tog in då polisen som mördade Floyd till förhör.
Mm.
Och sen efter 6 dagar då hade det ändrats från dråp till mord, och alla 4 poliser var åtalade. Och det här skedde ju då såklart på grund av att politikerna kunde inte som innan inte göra någonting. Så att alla de här demonstrationerna och allt som skrivs i media och det som du och jag också gör, som vi alla gör, det sätter ju en jävla press och tryck framförallt på politiker och beslutsfattare.
Ja.
Och de som har makten. Och det är ju de som också måste börja med arbetet att förändra hela systemet liksom.
Mm.
Nej, det är en väldigt spännande tid. Den här våren och sommaren, alltså, det trodde man inte att man skulle få med om. Det ska bli... intressant att se och göra lite jämförelse med 68 också, allt som hände den sommaren. Gå gärna in och läs om det, det är väldigt spännande. Och om Nixon då, som man kan väl ändå jämföra med Trump, och hur han då gick in och absolut inte gick vidare på det spåret som tidigare president hade gjort, att man då skulle förändra för medborgarna och de svarta, utan det... 2 steg fram och 3 steg tillbaka i vart USA. Men jag hoppas nu att marschen bara går rätt fram in i demokratins tecken. För att nu får det fan vara nog alltså.
Mm.
Mm.
Tony, tack för att ni har lyssnat. Ja. Puss och kram på er.
Puss och kram. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.